Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på Rättegångspodden. Och det här fallet berör unga personer som vid tiden då det här mordet begicks var i tonåren. Man får såklart tycka och tänka hur man vill kring det som berättas. Men har de inblandades låga ålder i åtanke när ni lyssnar på deras förhör och vittnesmål? Och på grund av fallets ibland mycket känsliga natur är vissa namn fabricerade. Jag heter Nils Bergman och du lyssnar på Rättegångspodden om mordet på 16-årige Albin.
Så när vi sätter oss där inne säger de att de har hittat något som matchar vår beskrivning och att han är död då. Och jag sitter bara och säger nej, kanske en halvtimme, säger inte mycket mer, säger bara nej.
Alltså vi såg upp till varandra liksom. Jag såg han som min lillebror och han såg mig som sin storebror.
Sen ringde jag till sjukhuset till... På natten då när jag inte fick tag på han, socialjouren och till polisen, men det var ingen som visste någonting.
En slutsats som jag tyckte var rimlig, det var att det var en tragisk olyckshändelse.
Känslan i kroppen var att det här stämmer inte, då backar vi.
Och sårskadorna har ju uppkommit till följd av ett kraftigt, trubbigt våld.
Hur uppfattar du Albin då?
Förändrat, alltså... Kaxigt beteende kanske.
Så ringde hon mig och sa att de hade fått reda på vem som gjort det här. Så sa jag att säger du att det är Basse så kommer jag gå döda honom. Sa hon det och sa hon hur visste du det. Så sa jag att jag sagt att det är det från början.
Kompisar har pratat med varandra. Det har skrivits en massa olika sammanhang på sociala medier. Ryktena sprids.
Man har sagt någonting vad han skulle ha gjort mot Albin liksom rent konkret.
Han tog strypgrepp.
Det fanns inget som betydde något mer än vår familj.
Ja. Han hade ju en tatuering på bröstet. Vad stod det på den?
Families forever. Men jag har aldrig sett den alltså, mer än på bårhuset.
Så vi gick in på toaletten och då sa han till mig liksom att du behöver inte oroa dig för att Albin ska skada dig mer. Liksom att han finns inte längre.
Det var under lördagen den 10 maj 2014 som den då 16-åriga Albin hittades död vid en bäck i Frännarpsskogen i Halmstad. Polisen misstänkte till en början att det kunde handla om en olycka. Men uppgifter tillkommer som gör att de senare börjar misstänka att ett brott kan ha begåtts. Dagarna efter händelsen startades det bland ungdomarna i Halmstad även en enorm ryktespridning om vem eller vilka som låg bakom Albins död. Polisen får in många olika uppgifter, men lyckas inte binda någon till ett brott. Och det kommer ta uppemot 3 år innan en person träder fram och berättar vad som har hänt. Det kommer även visa sig att det inte bara är en person som under dessa år burit på denna hemlighet.
Och lite grann om du skulle beskriva, hur uppfattade du Albin som person?
Glad, sprallig. Ja, snäll.
Okej.
Vi har Albins dåvarande flickvän My. Under våren 2014 är de tillsammans. De var då 15 år och till hösten skulle de och många andra i bekantskapskretsen börja gymnasiet. Men Albin kommer inte hinna börja på gymnasiet och hans flickvän kommer bli en av de sista att ha kontakt med honom. Hon beskriver Albin som en snäll ung kille, vilket även många andra kommer att göra. Men inte alla.
Vet du om han hade, så att säga, nu i tiden här innan 9 maj, om det hade varit, om han hade varit i konflikt om någonting eller om han hade varit i bråk med någon?
Nej, inte vad jag vet.
Inte vad du vet, nej, okej. Och dagen innan den 9 maj så var det ju Albins födelsedag. Träffades ni då?
Mm.
Ja. Och var det något, ja, förutom att han fyllde år naturligtvis, men var det någonting annat? Hur verkade han? Verkade han som vanligt eller var det någonting som du reagerade på?
Nej, han var som vanligt.
Han var som vanligt, okej. Okay. Ja.
Dagen innan Albin dör fyller han 16 år. Och Albin har vid den här tiden möjligtvis en del ovänner. Och anledningen till att åklagaren ställer frågan har att göra med att flera olika personer senare kommer att misstänkliggöras för Albins död. Både av polisen inledningsvis, men främst genom den enorma ryktespridning som sätts igång i skolorna och på sociala medier.
Albin var en väldigt levnadsglad och glad kille med vissa svårigheter med sin ADHD. Svårt med fokusering, svårt att sköta skolan på grund av sin ADHD. Är väldigt snäll och levnadsglad.
Albin var även diagnostiserad med ADHD, vilket hans föräldrar och då främst hans mamma under den sista tiden hjälpte honom med.
Och du sa svår ADHD, har det varit under hela uppväxten eller har det varit, så att säga, en viss
period? Det har varit problem sedan han var liten. Men han fick sin diagnos när han var 9-10 år.
Okej. Okay. Han medicinerade just för att kunna hantera, ja, de problem som uppstår med...
Det var medicinering som jag skötte, som jag gav honom varje morgon.
Okej, okay, okej. Okay.
Albin har, mycket på grund av sin diagnos, emellertid uppfattats som stökig och även bråkig. Men hans temperament blev med rätt medicinering bättre mot slutet. Den 9 maj 2014 blir alltså den sista dagen i Albins liv. Han har varit förkyld och stannat hemma från skolan den här dagen, men har sedan innan bestämt träff med barndomskompisen Tinny, som han inte har träffat på länge, då Tinny bor på annan ort. Albins mamma ger därför Albin tillåtelse att denna fredagkväll få gå och träffa honom.
Och jag sa det klart att han fick träffa honom, för det var bara några timmar. Så jag skulle träffas på sen eftermiddag tidig kväll. Och jag gav honom tid 11:00, han skulle senast vara hemma.
Hur tyckte du sen Albin var när han begav sig hemifrån?
Han var pigg och glad och skulle träffa Tinny. Jag gjorde mat så vi käkade innan han åkte. Jag tror han åkte, vi kom ifrån vid 4:45 ungefär.
Mm.
Så vi käkade innan han skulle gå. Och så var han ute och gick med vår lilla hund. Snabb hund innan han åkte. Sen så gick han. Kramade om mig, puss och kram, sen så gick han.
Jag ska ställa några frågor till dig utifrån att det finns bilder från övervakningskamera där man kan se att du och Albin träffades här på kvällen den 9 maj 2014.
Ja.
Albin lämnade sitt hem vid 18-tiden för att cykla till Andersberg där han tog en buss till centrala Halmstad. Han träffade där Tinny och en annan tjejkompis utanför McDonalds. Men Tinny, som inte har träffat Albin på länge, märker att han är förändrad.
Vilket sätt?
Alltså, kaxigt beteende kanske.
Så det intrycket?
Ja.
Okej. Okay. Skulle ni göra någonting där under kvällen eller ni skulle bara träffas och ses lite?
Bara snacka.
Snacka lite grann?
Ja.
Ja. Så tyckte du att han var till, så att säga, humöret här på kvällen då, sinnesstämningen?
Kanske lite rädd.
Lite rädd?
Ja.
Ja.
För att när vi gick i stan då så... Jag kommer inte ihåg riktigt, men det var att om vi träffade på någon så skulle vi springa. Eller han bad mig springa och han också.
Det finns uppgifter i förundersökningen om att Albin kan ha haft en del fiender. Och kanske var det dessa han denna kväll kände rädsling för att möta. Tinny känner dock inte igen det här beteendet hos Albin. Och när Albin föreslår att de ska till det så kallade 035-huset, som är en ungdomsgård i centrala Halmstad, känner inte Tinny att han har lust att följa med.
Var var ni på väg då då?
Då var vi på väg till... Han ville till 035-huset. Jag ville inte dit.
Var det någon särskild anledning att inte du ville gå till 035-huset?
Nej, det är bara att jag inte tycker om alltså, just det stället.
Nej, nej, du tycker inte om stället.
Jag har inte hört så gott om det liksom.
Nej, nej, okej, okej.
Så Albin åt in i skylls åt. Men Albin bestämmer sig för att ändå gå till 035-huset. Och där möter han kompisarna Jenny och Tobias samt Albins bästa kompis Rasmus som dyker upp lite senare.
Det jag minns är att vi sitter utanför 035 och väntar på att få komma in på en konsert som spelas där. Klockan var väl runt 6-7 på kvällen. Så kom Albin och hälsade på oss och umgicks lite och så. Sen så gick de iväg och pratade. Eller det jag minns är att efter ett tag så skulle Albin gå mot Österskans. Och då gick Rasmus efter och pratade med honom.
Alltså min och Albins relation var rätt tajta. Alltså vi umgicks mycket på dagarna. Eftersom vi hade ungefär samma problem. Vi kunde inte sköta skolan. Så umgicks vi istället och på så sätt lärde vi känna varandra bättre och till slut så alltså, vi såg upp till varandra liksom. Jag såg han som min lillebror och han såg mig som sin storebror.
Vi har Albins dåvarande bästa kompis Rasmus. De har sedan ett par år tillbaka innan Albins död haft en väldigt tajt relation. De spelade med fotboll tillsammans och den här kvällen vill Rasmus gå iväg och prata med Albin om en sak rörande fotbollsträningen.
Jag ville prata med honom om fotbollen. För när vi var på fotbollsträning och de tog ut laget så sa de att Albin inte skulle vara med och spela. Och då blev Albin lite sur. Så han stack tidigare från träningen. Så ville jag prata med honom om det för att jag hade fixat och pratat med tränaren så att han kunde få hänga med. Men så ville han inte hänga med så sa jag till honom att sluta vara sur och hänga med för att jag har fixat det åt dig.
Rasmus menar att Albin var på något dåligt humör gällande det här med att han inte fått en plats i laget. Men som Rasmus menar att han hade fixat åt honom. Men det är inget som de andra vännerna har reagerat på.
Fick du någon uppfattning? Hur uppfattade du det om vi börjar med Albin? Kommer du ihåg hur uppfattade du honom?
Nej, han var glad eller så här, helt vanlig liksom.
Mm. Och Rasmus då?
Samma med han.
Det var samma.
Inga konstigheter.
Mm.
Albins dåvarande flickvän My var inte med om denna kväll, utan hon var hemma hos sig. Men hon ringer senare på kvällen upp Albin och pratar med honom över telefon.
Okej, ja. Och vad säger han då i det samtalet då?
Att det kanske skulle bli bråk, har jag för mig att han sa också.
Ja, ja. Hur verkar han då? Verkar han... Är han så vanligt eller verkar han orolig eller får hon någon uppfattning om det?
Nej, han var som vanligt.
Det var som vanligt, okej. Okay. Sen kan man också se där fram emot 22-tiden, vid 10-tiden och framåt. Så gör du, eller i alla fall, det finns samtal från din mobiltelefon som inte så att säga, går fram. Kan du berätta lite grann vad det är som får dig att försöka ringa och få tag på Albin?
Jag och Ida bestämde med honom att vi skulle spela när han kom hem. Så försökte få tag i honom. Och sen brukar han brukar alltid höra av sig. Väldigt ofta. Men det gjorde han inte då på timmar. Så då försökte jag få tag i honom.
Okej.
Den andra gången My ringde upp fick hon dock inget svar. För vid den här tiden ligger Albin avliden vid en bäck i ett skogsparti. Inte långt ifrån 035-huset. Vi hör försvarsadvokaten Göran Rutberg.
När du pratade med Albin då sista gången i telefon så jag förstod på det att han sa att det skulle kunna bli något bråk. Sa han med vem det skulle bli bråk?
Jag för mig att han nämnde något namn, men jag minns inte det.
Något namn?
Ja.
Minns du om det var Rasmus namn som nämndes?
Nej, det var det inte.
Det var det inte. Utan möjligen något annat namn.
Mm.
Men det minns du inte idag vilket namn det var?
Det var det jag gjorde. Jag minns inte.
Om du hade fått ett namn utav mig, är det något namn som du skulle känna igen då?
Ja, möjligt.
Har du hört talas om något namn som namn på en person som heter Linden?
Ja, jag har ju hört det, men inte i det här.
Inte i det sammanhanget? Nej, okej.
Du berättade ju tidigare att du fick uppfattningen om att Albin, att han var rädd och att han hade sagt att om ni skulle träffa en viss person så skulle ni springa. Du kommer inte ihåg vilket namn som han nämnde?
Nej, alltså jag tror att det var, han nämnde något om änden. Så jag vet inte så mycket mer.
Det är ingen som du visste?
Nej, jag vet inte vem det är.
Nej, nej, okej.
Det är som sagt 3 år sedan, men vi blev kallade till ett skogsområde i Frännarp.
Lördagen den 10 maj hittar en förbipasserande man Albin liggandes till synes livlös där vid en bäck i Frännarpsskogen. Och han ringer då efter en ambulans. Kort därefter anländer ambulanssjukskötaren Johan tillsammans med en kollega.
Vi möter mannen på gångvägen, så han visar vad det är och jag går ner till den här killen, visade sig då. Och han ligger på magen. Så jag vänder på honom och känner att han är stel och kall och inga tecken på liv. Så jag lägger tillbaka honom så som han låg. Och står kvar och säger till min kollega att vi får avvakta tills polisen kommer.
Var det någonting mer som du så att säga noterade? För det är ju, man har ju sett det här själva cementröret. Var det någonting som du reagerade på, kan säga, kroppens placering i förhållande till det?
Ja, jag tänkte att han låg ändå så pass långt ifrån cementröret, tänkte jag. Att han kan inte ha slagit i huvudet om han har ramlat ner eller något.
Okay.
Så tänkte jag, och därför avvaktade jag att göra någonting.
Mm. Okay. Det är de instruktionerna som ni har om ni anar någonting, eller?
Ja, kan jag inte göra någonting så, och det är ute så här och känslan i kroppen var att det här stämmer inte, då backar vi eller står kvar och gör ingenting.
Mm. Och kommer du ihåg idag så att säga hur armar och ben var lagda ungefär?
På ett ungefär.
Mm. Kan du bara lite kort beskriva det?
Ja, det är 3 år sedan, men han ligger ungefär som när jag sover. Nej, men höger arm fram och sen vänster ben var lite böjt, så han låg så här på något sätt. Men det är som sagt...
Men det är din minnesbild?
Ja, det är min minnesbild.
Trots att det var länge sedan beskriver Johan att hans minnesbild är att Albin ligger som i framstupa sidoläge ungefär, med ansiktet vänt åt sidan. Han ser fotspår här och där. Men i och med att folk går i skogen så tänkte han inget särskilt om det. Han noterade dock att Albins byxor var neddragna lite längre än vad ungdomar brukar ha dem. Och han fick känslan av att ett brott har begåtts eftersom en ung död person ute i naturen inte riktigt stämmer. Så efter att han säkerställt att Albin inte var vid liv står han stilla kvar på platsen för att invänta polisen som kommer efter 5 minuter. Och när polispatrullen anlände till platsen tillkallade de i sin tur kriminalteknikern Göran.
Din bedömning, om man nu tänker tanken att det har varit flera personer på platsen och att det skulle ha skett någon form av släpande av någon kropp ner för slänten, nu menar jag från stigen ner till bäcken, hade det då med den vegetationen syns?
Det hade syns.
Okej, så det hade man sett spår i naturen, ja, helt enkelt?
Alltså det man ser från stigen och ner, det är en väldigt svag anvisning i ormbunkar vegetation att någon har gått där. Och det är bara en väldigt, väldigt svag anvisning. Fram till en plats där, som jag hittade, där man kan tänka sig att någon har suttit ner. Sen ser det en lite bättre väg därifrån ner till bäcken i sin tur då, men hade det varit mer än en person så hade de gått efter varandra.
Okej. Okay.
På led.
Och sen du beskriver det här med sittplatsen. Kan du beskriva hur det såg ut där? Och kan man tänka sig att någon har legat ner och suttit ner? Går det att göra någon mera konkret bedömning?
Hur det ser ut där är att det är ett litet område med lite bara jord som inte är inte täckt.
Ursäkta mig bara. Ida vill gärna gå ut under det här avsnittet för hon tycker att det är jobbigt att lyssna på.
Ja, då är det så. Vi ska låta en till lämna, är det? Det är okej.
Okay. Ja, det är en kusin.
Den här rättegången kantas av väldigt starka känslor. Och flera av åhörarna, både familjemedlemmar men också andra vittnen, samt även den åtalade själv, kommer under förhandlingarna behöva avbryta och lämna salen. Vissa så pass illa däran att de behöver uppsöka läkarvård. Och denna gång är Albins stora syster och en kusin som inte orkar vara kvar och höra kriminalteknikens vittnesmål.
Då, varsågod igen.
Ja, då var jag. Ja, just det. Jo, där kunde man skönja, om man tänker att man har suttit, alltså rumpformad nedsittning i det här. Att man har två skinkor som har suttit ner. Och en liten bit framför den här sittplatsen då, som jag har kallat det för, så är det lite jord. Lösa kvistar, kan man väl säga, egentligen inte så mycket jord, men framfört, precis som att man har suttit med fötterna och tryckt fram med hälarna lite grann. Men det är tryckt ner mot bäcken och inte. Så att bedömningen där är att någon har suttit där och liksom gjort plats för sina hälar.
Kriminalteknikern Göran går inte in på allt för explicita detaljer kring vad han såg, utan beskriver mestadels brottsplatsen. Men en central del i Görans vittnesmål, som kan kännas uppseendeväckande, framförallt nu 3 år senare när man har korten på borden, är att Göran inledningsvis inte anser brottsplatsen vara just en brottsplats.
Vad som hände med den sen, det är att när jag var klar på platsen och jag tyckte att jag var färdig och jag hade liksom kommit till en slutsats som jag tyckte var rimlig. Utifrån där och då. Och det var ju att det var en tragisk olyckshändelse som hade hänt. Och då la jag mobiltelefonen tillsammans med pojken när han transporterades till sjukhuset sen då.
Kriminalteknikern såg vid första anblicken inga tecken på brott. Och man rubricerade först dödsfallet som en olycka. Albins mobiltelefon, som anträffades en bit ifrån honom, plockades upp och följde med Albins kropp som transporterades till sjukhuset. Man visste inte då att mobilen, som Albin tidigare under kvällen bland annat använt för att prata med sin flickvän med, nu plötsligt saknade ett simkort. Det kommer senare uppdagas fler tecken på att Albin inte dog av en olyckshändelse, vilket vi kommer till. Men vi backar tillbaka till sent på kvällen innan, fredagen den 9 maj, då varken Albins flickvän eller hans mamma lyckas få tag på honom.
Nej, det var inget tid planerat att han skulle träffa Tinny och sen så sa han att det inte var så jättekul i stan, då skulle han komma hem.
Okej.
Okay. Frågade om att vi kunde kolla på en film, men så kom han ju aldrig hem.
Mm, okej. Okay. Och när började du sedan och leta eller söka efter honom då?
Ja, det var när han inte kom 11:00. Jag gick bort, för vi bodde på Östra stranden. Och vinterhalvåret, innan sommarsäsongen drog igång, så gick bussarna bara till 18:20 där ute på Östra stranden. Jag tog vår lilla hund och gick till 18-stegen för att skulle möta han när bussen skulle komma. Så kom han inte, så tänkte jag, jävla unge, att han inte kom som han skulle. Och började ringa han. Telefonen var ju avstängd, jag fick inte fram några signaler. Sen hade jag kontakt med Ida och My. Och My sov hos Ida den natten, för det skulle vara öppet hus den efter på Plönninge.
Okej.
Okay. Och jag pratade med dem, men de hade inte heller haft någon kontakt med han sen 21:00 tror jag det var. Sen ringde jag till sjukhuset till på natten då, när jag inte fick tag på honom. Socialjouren och till polisen, men det var ingen som visste någonting. Och sen på morgonen den 10 så pratade jag med polisen på tid på morgon. Då sa de att de hade en patrull på väg ut. Och då förstod jag att det var något som hade hänt.
En polispatrull skickas på lördagen hem till Albins mamma för att ge det hemska beskedet. Albins stora syster Ida sitter med i den polisbilen då hon redan innan fått beskedet om att hennes lillebror påträffat stöd i vad man då ansåg vara en olycka.
Kan du då, Ida, berätta hur du fick reda på att Albin var död, att det hade hänt någonting? Hur reagerade du på det?
Jag var på skolan och jag och My var oroliga, för vi hade ringt han hela gårdagen. Så då ringde vi polisen och polisen kom ut till skolan. Och sen när de kom ut så bättre se både jag och My polisbilen då, och My blir genast jättelycklig för hon tror att de har hittat Albin. Så vi går dit bort och så börjar de prata med oss och sånt. Och ställde frågor hur han såg ut, om det fanns några speciella grejer med honom då, så typ tatueringar och sånt. Och så efter en stund så bad de oss hoppa in i polisbilen då. Och så när vi sätter oss där inne säger de att de har hittat något som matchar vår beskrivning och att han är död då. Och jag sitter bara och säger nej kanske en halvtimme, säger inte mycket mer, säger bara nej. Och får lite panik när jag tittar över på My som sitter och, alltså man sitter ju inlåt, man kan inte komma ur polisbilen.
Nej.
Så sitter hon och har panik, så jag är ännu med panik och så sitter jag bara och fortsätter säga nej.
Det var så overkligt, eller?
Ja, jag vägrade inse det, så jag bara sa nej.
Ja, så kom poliserna i samband med mina föräldrar och Ida i bilen efter. Så kom de och lämnade beskedet att Albin var borta.
Och sedan så vet vi också då att det sattes igång en enorm ryktespridning. Redan på lördagen var det väl med att det var olika rykten och sen som har bara accelererat med en ofantlig hastighet. Har du hört olika rykten om vad som skulle ha hänt Albin?
Ja, man hörde väl en del. Men
förlåt?
Man hörde väl en del.
Efter att polisen nu hunnit hålla ett antal inledande vittnesförhör, bland annat med Albins familjemedlemmar, som berättar att Albin kan ha haft en del fiender då han kan uppfattas som bråkig och stökig, så får polisen en ny bild att arbeta ut efter. Telefonsamtalet till dåvarande flickvännen My under fredagskvällen, kort innan Albin dog, och där Albin berättar för henne att det, citat, kan bli bråk, väger också in, och polisen beslutar nu att ändra rubriceringen. Så på söndagskvällen den 11 går polisen ut med ett pressmeddelande om att dödsfallet nu ska utredas som ett mord. Och nu startar även flashbacktråden om mordet på Albin. Och kommande dagar startas bland ungdomar i Halmstad denna enorma ryktespridning om vem eller vilka som kan ligga bakom Albins död. Ryktena sprids både i skolorna, men såklart också via sociala medier. Och vittnen berättar för polisen hur kompisars kompisar och även folk på stan pratade om det. Det var enligt uppgifter hur många rykten som helst. Det kom alltid något nytt. Samt att det var konkreta, namngivna personer inblandade.
Förlåt?
Man hörde väl en del.
Men ja. Var det några personer som pekades ut och som skulle ligga bakom detta?
Ja, det tror jag, men jag vet inte vilka.
Ja, vet du hur många det var ungefär?
Nej.
Det vet du inte. Ja. Hur var det med Albin då? Vet du, hade han några så att säga, ovänner eller någonting som skulle kunna tänka sig ha velat honom någonting?
Ja, jag tror han hade ovänner.
Mm. Hur hade han fått dem, vet du det, eller?
Nej.
Var det under tiden som ni var tillsammans eller var det tidigare?
Det var tidigare.
Det var det tidigare, okej. Okay. Men var det sånt han hade berättat för dig eller hade du fått reda på det?
Nej, han berättade väl lite grann.
Okej.
Okay. Mm. Okay.
Många olika uppgifter inkommer de följande dagarna till polisen på olika sätt. Men det som tidigt inkom var att tre jämnåriga ungdomar skulle vara gärningsmän.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
De blev utpekade med namn och orsaken skulle ha varit ett bråk om en keps som Albin skulle ha tagit eller lånat från någon. Ett stort antal förhör genomfördes för att följa upp uppgifterna, men det som framkom gav inte något stöd för den teorin. Man kunde konstatera att de tre personerna som blivit utpekade inte haft någon kontakt alls med Albin vid den aktuella tiden. Det är först på måndagen den 12 som Albin undersöks av rättsläkare. Och en av anledningarna till att man först avskrev händelsen som en olycka var för att kriminaltekniken på plats inte såg några tillräckligt tydliga skador på Albin som skulle ha påvisat att ett brott hade begåtts.
Det fanns inga andra skador vad jag kunde se.
Ja.
Man tittar också efter pektiter, alltså det är ju blödningar, små punktblödningar i ögonen och runt ögonhålorna som uppstår vid tryckökningar i huvudet och framförallt strypande våld. Och där och då såg jag inga.
Dessa små punktblödningar som kan uppkomma bland annat kring ögon vid strypande våld kan vara svåra att uppmärksamma. Kriminalteknikern är sedan med på måndag då man undersöker Albins kropp. Och då är det just sådana punktblödningar som man hittar.
Sen kan jag väl också, det vet ju, det känner jag ju till, att du var ju sen med på obduktionen.
Ja.
Och då konstaterade man ju ytterligare. Då såg man väl de blödningarna. Men vad satt de då?
Ja, alltså vid obduktionen så har då finns effektivt, alltså det finns den typen av blödningar i och runt ögonen.
Okej.
Och rättsläkaren Sixten Persson upptäcker fler skador på Albins kropp.
Sårskadorna har ju uppkommit till följd av ett kraftigt, trubbigt våld med skrapande inslag här då.
Han upptäcker bland annat sårskador, hudavskrapningar och blåmärken vid Albins högra tinning som bedöms ha orsakats av ett kraftigt, trubbigt våld.
Albin är ju död ju, alltså, och vi resonerar ju då, om jag föregår lite grann och resonerar om dödsorsaker här då, va? Så kan man fråga sig, är det så att han har dött av det här trubbiga våldet mot huvudet här då, va? Och jag gjorde ju undersökningen, alltså vid obduktionen så innebär naturligtvis det att man öppnar skallhålan, tittar i dess inre och plockar ut hjärnan här då, va? Jag kunde inte då makroskopiskt se, alltså, alltså att det skulle vara några större skador på hjärnan. Där fanns en liten rispa på utsidan av pannbenet, men det fanns inga frakturer i skallen här då, va? Så att jag gjorde som så att, jag menar, det fanns ju ändå det här våldet mot huvudet. Så det var det som föranledde då, eller en av anledningarna till att jag skickade iväg hjärnan till den här specialistundersökningen då, den här den neuropatologiska undersökningen. I det svaret som jag har fått av Tommy Olofsson så är det ju ingenting, han hittar ju ingenting som skulle tala för att det här våldet mot huvudet i sig bara var dödsorsaken här då, va? Det är den första biten här då, va? Som jag sa, det var alltså tre olika typer av skador, det här i ansiktet. Och sedan, och det finns ingenting i bakhuvudet här då, va? Och det finns ingenting. Där fanns ju blödning i den högra tinningmuskulaturen i anslutning till skadan till höger i pannan, men ingenting i den vänstra tinningmuskulaturen och ingenting i bakhuvudet här då, va? Och så är det den andra delen här då, och den är också knepig här då, va? Och det är att när vi pratar om skador så är det skadorna på halsen. Så fanns det då blödningar i anslutning till muskulatur och mjukvävnader i halsen, djupt i halsen. Och vad mera, så är det så att, och det kan man se på foton också, att han har ju rikligt med punktformade blödningar, alltså petekior då, bakom höger ytteröra, det är beskrivet, kring ögonen och i ögonens bindehinnor, det vill säga insidan på ögonlocken här då, va? Och möjligen, när jag läser protokollet också, jag har inte skrivit det i mitt utlåtande, men tittar jag på protokollet så finns det alltså även punktformade blödningar i munslemhinnan på insidan av underläppen, tror jag att det är då. Och den här typen av blödningar, de så kallade petekior, det är vad man kallar för stasblödningar, det vill säga det är blödningar som uppkommer när det appliceras någon form av tryck mot halsen så att det sker en blodstockning i huvudet, i hjärnan, och då brister de små blodkärlen här och ger upphov till de här petekiorna här då. Så att man väger samman de yttre fynden på halsens hud, missfärgningarna, hudavskrapningarna och de inre blödningarna kring muskulaturen och kring mjukvävnaden, och så väger samman då med de här fyndet av petekior, så är det ju så att det här är ju en bild som helt tydligt pekar mot att Albin har blivit utsatt för någon form av åtstramning kring halsen här då, va?
Beskedet om att Albin högst troligen bragt om livet skakar såklart om Albins familj ytterligare. Familjen var viktig för Albin och han hade ett starkt band till sin 3 år äldre syster Ida.
Det är bara en ovanligt tajt familj, det är en uppfattning också.
Ja, det
Alltså, det fanns inget som betydde något mer än vår familj.
Nej. Han hade ju en tatuering på bröstet. Vad stod det på den?
Families forever. Mm. Men jag har aldrig sett den alltså, mer än på bårhuset.
Nej.
För då när han gjorde den så var jag ju på skolan.
Okej. Okay. Men återspelade han hans uppfattning om vikten av familjen eller?
Ja, men jag blev chockad för jag trodde helt säkert att han skulle göra någon Naruto-tatuering eller svampbob eller någonting tramsigt.
Okej. Okay. Ja. Hur har du gjort för att ta dig igenom detta, Ida, då?
Alltså jag har ju försökt undvika psykologer och sånt för det, jag tycker inte om att gå till såna. Men jag har precis börjat gå till en psykolog.
Mm.
Men alltså jag var med skrivit och typ pratade om honom så mycket som möjligt.
Ja.
Och sen så nu i slutet så har det varit att jag har druckit mycket alkohol då.
Ja.
För att kunna hantera det, för att jag har mardrömmar och... Så.
Albin brydde sig mycket om familj och vänner. Och många i hans närhet beskriver honom, som vi redan hört, som snäll och glad. I utredningen och av vittnesmål framkommer det dock uppgifter om att Albin, troligen till viss del på grund av sin ADHD-diagnos, var stökig och bråkig. Självklart behöver man inte vara bråkig på grund av en sådan diagnos. Men han hade helt klart svårt att kontrollera sitt agerande. Ida själv berättar till exempel i förhör att folk brukade komma upp till henne i skolan och säga att hennes bror var dum i huvudet och inte borde finnas. Hon har förstått att Albin ofta var uppkäftig i skolan. Och andra personer i Albins närhet vittnar också om en Albin med koncentrationssvårigheter och stökigt beteende. Dessa uppgifter har visserligen inkommit till polisen, men vi avhåller oss från outredda påståenden likt dessa. Men att Albin verkligen hade nära till våld och aggression stöds av den misshandelsdom han hade emot sig gällande en händelse som skedde i skolan i november 2013. När han skallade en tjej så hårt att hon slog bak huvudet i väggen. Albin tog sedan ett hårt grepp om hennes hals och det var Albins bästa kompis Rasmus som fick dra bort Albin så han kunde släppa greppet om halsen. Albin dömde sedan för detta till ungdomsvård. Albin och hans två år äldre bästa kompis Rasmus var väldigt tajta. Han kommer senare också vittna om Albins bråkiga sida. Men en annan person som står både Albin och Rasmus nära och som har en del att berätta är Albins före detta flickvän som vi kan kalla Olivia.
Och hur, om du skulle, hur uppfattar du Albin då som person?
Upp och ner. Alltså, han kunde vara från glad till arg till jättehyper. Till, alltså, han var en snäll och omtänksam kille.
Mm.
Han brydde sig om alla andra mer än sig själv.
Mm. Okej. Ja, och hur länge ungefär var ni tillsammans då? Hur kommer du ihåg det? Nu är det väl lite
ja, jag var ju på semester från maj till juni. Och jag blev tillsammans med Rasmus den 6 november. Så det var ungefär 3 månader.
Okej.
Albin var tillsammans med Olivia under en kortare period, 2013. Men senare under det året blev alltså hon och Rasmus istället ett par.
Uppfattade du att det blev något så att säga gnissel eller något sånt där mellan Rasmus och Albin? Att du blev tillsammans med Rasmus?
Alltså det blev väl lite alltså svårt mellan dem. Det blev det.
På vilket sätt då?
Alltså det var väl mer att Albin var väl mer lite småstur liksom att han, hans kompis tog hans liksom ex eller sådär.
Mm.
Och det kände, jag kan förstå Albin att han kände väl mer att Rasmus tog mig ifrån Albin.
Okej. Okay. Och hur länge uppfattar du att det var så då? Ibland sånt kanske lägger sig efter ett tag. Men alltså, hur var det?
Jag kände ju inte att det var så jättelänge. Alltså så, Albin blev tillsammans med Mi ett tag efter det.
Okej. Okay. Så kanske det la det sig då i samband med att Albin blev tillsammans med Mi, tycker du?
Ja.
Okej. Okay. Och hur hade du uppfattat då så att säga, Rasmus och Albins relation, om man tänker här under våren? Hade det förändrats på något sätt, tycker du?
Ja, det var ju efter jag berättade vad som hade hänt mellan mig och Albin och vad jag hittade på hans iPad.
Mm. Kan du berätta det? Om du börjar med det som hade hänt mellan dig och Albin. Ja, jag sa att jag inte vill ha ha samlag med honom. Men han ville det och han tog mig till bibliotekets toa och drog in mig på toaletten.
Det här förstår jag då, det när du berättade, det har Rasmus fått reda på.
Ja, jag berättade för honom.
Hur reagerade Rasmus på detta då?
Han blev arg. Han blev väldigt arg för han tycker inte att man behandlar en kvinna så. Och sen är han väldigt, liksom, ska skydda liksom allt som han älskar.
Mm.
Men han blev väl arg och besviken, ledsen på Albin.
Det är i slutet av 2013 som Olivia berättar för Rasmus hur Albin, under tiden hon och Albin var tillsammans, dragit in henne i en toalett för att där våldta henne. Olivia berättar i polisförhör att våldtäkten var extremt jobbig för henne. Hon hade sedan innan kämpat med andra problem och försökt bygga upp en ny vänkrets och berättar att denna händelse höll på att rasera allt för henne. Hon ville inte att hennes vänner skulle få reda på vad som har hänt och valde då att inte polisanmäla våldtäkten. När Rasmus under hösten 2013 får reda på vad Albin har gjort med Olivia, som Rasmus då är tillsammans med, blir han besviken, upprörd och arg på Albin.
Säger han någonting till dig då i samband med detta att han ska liksom gå på Albin på något sätt? Eller hur?
Alltså jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg.
Nej, okej. Och sen så sa du någonting när det gällde tyckte du sa. Och vad var det för någonting då?
Man refererar nu till Rasmus lilla syster som vi kan kalla Sara. Och det är när Olivia är hemma hos Rasmus som hon lånar Saras iPad där hon upptäcker något som Rasmus också kommer att bli arg och upprörd över.
Jag lånade hennes bilder, eller hennes iPad, och då ploppar upp att Albin hade skrivit till henne och då gick jag in där och då visade det sig att då har blivit hotad att skicka nakenbilder på henne, och om hon inte gjorde det så skulle de bilderna som Albin hade publiceras ut på nätet.
Och hur reagerade du? För det läste du i
iPaden. Ja, då. Jag läste ju det. Mm. Och jag tog ju tag i när hon kom hem och jag berättade det för Rasmus. Men hon ville inte berätta det för hennes mamma och pappa. Hon vågade inte det.
Olivia berättade alltså att hon på Saras iPad upptäcker en konversation mellan Sara och Albin där det framkommer att Sara tidigare under våren 2014 skickat lättklädda bilder på sig själv till Albin. Bilder som Albin i konversationen nu hotar att sprida vidare och lägga upp på nätet om hon inte skickar fler.
Alltså, Albin pressade ju mig på bilder.
Vi hör nu Sara. Hon bekräftar också det här. Men hennes och Olivias berättelser skiljer sig något kring hur det hela uppdagades.
Och när jag vägrade att göra det så hotade han mig att lägga ut dem på nätet. Och jag ville ju inte säga detta till någon. Så jag fortsatte ju. Men sen så fick reda på det från en som heter och då pratade hon med mig om det.
Det som skiljer är att Olivia berättar att hon fick reda på det genom konversationen hon ser mellan Sara och Albin på Saras iPad. Medan Sara berättar att ytterligare en tjejkompis till Albin hade fått se bilderna och att det var hon som berättade om dem för Olivia och att det var så Olivia fick reda på det. Den här tjejkompisen berättar i polisförhör att det stämmer att hon under våren såg lättklädda bilder på Sara på Albins mobil. Men huruvida hon berättade om dem för någon utomstående lämnas osagt. Men att Olivia och Sara så här 3 år efter händelsen sitter i rättssalen och har olika minnesbilder gällande denna detalj är inte så konstigt.
Så då fick jag säga allting liksom. Och Rasmus blev ju arg liksom. Jag sa till honom att gör ingenting åt det. Men så han gick och sa till Albin liksom att han skulle ta bort det. Så jag tänkte, ja men det är lugnt nu. Det är ingen fara liksom. För de blev kompisar och allting sånt.
Rasmus får alltså reda på det här. Och Sara berättar att Rasmus senare tar upp det hela med Albin. Hon tänker då att allt är överspelat. Att bilderna inte kommer spridas. Och hon noterar även hur Rasmus och Albin till synes har blivit vänner igen. Albin och Rasmus blev även vänner igen relativt kort tid efter det att Olivia berättat för Rasmus om våldtäkten. Vilket Olivia efteråt tyckte var väldigt anmärkningsvärt. Med tanke på det hon berättat att hon gått igenom. Samt av hur upprörd hon såg att Rasmus blev. Och Olivia reflekterar sedan över att Rasmus kan ha hållit sina tankar och upprörda känslor kring de här händelserna inom sig.
Kan du lite kort beskriva hur du uppfattar Rasmus som storebror?
Jag uppfattar ju han som en bra person, det gör jag ju. Men alltså sen har han ju sina utbrott, det har han.
Sara uppger att hon och Rasmus har ett väldigt starkt band till varandra. Hon tycker att han är en bra person, men att han kan få utbrott och bli arg. Fredagen den 9 maj 2014 är Sara hemma i familjebostaden där även Rasmus bor. Hon träffar honom under dagen men minns inte att någonting var annorlunda med honom. Rasmus lämnar sedan bostaden för att gå till 035-huset. Men senare på kvällen, som han uppger vara ganska sent, kommer han tillbaka.
Kan du berätta lite grann? Sen kommer han tillbaka till bostaden. Kan du berätta vad det är som då...
Ja, så när Rasmus då kom tillbaka hem så ville han att jag skulle gå med han in på toaletten. För han ville berätta någonting för mig. Så vi gick in på toaletten och då sa han till mig liksom att du behöver inte oroa dig för att Albin ska skada dig mer. Liksom att han finns inte längre. Och han var jätteledsen och sånt. Men jag trodde inte på han. För att de kunde ha så grova skämt så jag trodde inte på det. Men sen så visade han då de här bilderna. Och då började han gråta skitmycket. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Jag visste inte vad jag skulle säga. Så vi sa ju inte så mycket.
Och hur reagerade du själv då?
Alltså jag hamnade i chock. Jag visste inte vad jag skulle säga, vad jag skulle göra.
Inne på toaletten, där Rasmus berättar för Sara att Albin inte längre finns, så visar han henne även bilder i sin mobil. Och det är nu alltså inte bilderna på Sara som vi nyss var inne på. Utan i sin mobil har Rasmus bilder på en till synes livlös Albin som ligger på rygg i en skogsdunge. Bilder som Rasmus själv har tagit. Sara vet inte vad hon ska göra. Hon blir förvirrad och tror först att det är ett skämt. Resten av familjen är hemma, men de berättar ingenting för dem och pratar inte mycket mer om det med varandra under resten av kvällen. Dagen efter, på lördagen, träffar Rasmus Olivia och berättar samma sak för henne.
Jag träffade honom, jag hoppade av i Halmstad teater. Så ber han att vi ska gå längre in mot, att ställa oss i mitten av den här gräsplätten då. Då sa han bara till mig att jag behöver inte oroa mig av Albin längre. Och jag menar, vadå? Alltså, vadå, vad menar du? Och då förklarar han då att han finns inte mer. Och då visar han två bilder på Albin. Och då fick jag fick väl lite panik. Alltså jag hamnade i chock. Så jag frågade liksom, varför har du kvar dem då? Och det var det enda jag fick ur mig i huvud taget. Och jag vet inte, han tog väl bort dem. Men sen kom jag inte... Sen pratade vi liksom inte mer om det så.
Nej. Och de här bilderna då på Albin som Rasmus visade, kommer du ihåg hur, vad liksom föreställde de?
Alltså, det är när han är i ett skogsparti.
Och han ligger han då?
Ja, han ligger på rygg.
På rygg?
Ser du om man har några skador eller du?
Inte som jag minns.
Nej, nej, okej. Okay. Frågar du Rasmus, vad är det som har hänt? Vad har du gjort?
Ja, det var väl mer på kvällen. Den 10:e då.
Mm.
Alltså jag frågade honom, för jag trodde ju inte på honom. Förrän han visade mig Hallandsposten då. Och nej, jag så frågade liksom bara han, vad är det han har gjort? Och han berättade om att han fick liksom blackout, alltså han kom inte ihåg så mycket.
Kommer du ihåg något så att säga, vad han, om han har sagt någonting, vad han skulle ha gjort mot Albin, liksom rent konkret?
Han tog strypgrepp.
Det säger han?
Ja. Mm.
Säger han hur? Man kan ju ta ett sånt grepp på lite olika sätt. Kommer du ihåg hur han uttryckte det ordagrant?
Ja, det är jättesvårt att bara säga. Han hade lagt honom vid armen liksom och hållit så här. Jag vet inte hur jag ska säga det bättre.
Nej, men det är så som jag sa. Sa han ifall det hade skett som han hade kommit, så att säga, om han hade kommit framifrån eller bakifrån eller från sidan?
Nej.
Ingenting. Men det var armen runt halsen.
Det är den jag har på minnet nu.
Okej.
Rasmus har nu berättat för Olivia att det är han som har tagit livet av Albin genom ett strypgrepp. För Sara berättade han även hur han hade slagit Albin i huvudet. Men det kommer dröja uppemot 3 år innan denna berättelse framkommer till polisen, vilket vi kommer in på mer i del 2.
Det var väl vid 035 jag träffade han.
Ja, ja.
Jag ville prata med han om fotbollen. För när vi var på fotbollsträning och de tog ut laget så sa de att Albin inte skulle vara med och spela. Och då blev Albin lite sur. Så han stack tidigare från träningen. Så ville jag prata med honom om det, för att jag hade fixat och pratat med tränaren så att han kunde få hänga med. Men så ville inte Albin hänga med ändå.
Vi hör nu fortsättningen på den tilltalade Rasmus berättelse om vad som hände mellan honom och Albin den där kvällen den 9 maj efter att de har varit på 035-huset och gått iväg för att prata om fotbollsträningen.
Men så ville han inte hänga med, så sa jag till honom att sluta vara sur och hänga med, för att jag har fixat det åt dig. Så att, men ja, alltså, jag var både ledsen och lite sur alltså, för det som har hänt.
Mm.
Men mest vill jag lösa det.
Mm. Ja. Och när du säger då det som har hänt, vad syftar du på det så det blir tydligt?
Ja, det med våldtäkten och bilderna på min syra, jag var fortfarande lite sur på det.
Mm, okej. Okay. Mm. Ja. Ja, och du säger ni går iväg en liten bit och så tar du upp det här med fotbollen.
Ja.
Och skiljs ni sedan åt eller vad är det
som? Nej, sen frågar jag om han vill gå en runda och prata.
Och hur uppfattar du Albin då när ni går där?
Albin är ju spänd, alltså, han är ju inte avslappnad, han verkar också lite sur.
Okay. Och det här med att han är spänd, är det något särskilt som du reagerar på eller?
Nej.
Är det inte eller?
Nej.
Nej. Gör ni någonting annat?
Nej, sen stannar vi där uppe och självaste händelsen. Och då frågar jag han om han har tagit bilderna på min lilla syster. Och då sa han att han inte har haft tid och... Så då tar jag telefonen från handen på han och ber om lösenord. Men det vill han inte ge mig, så jag stoppar ner hans telefon i fickan. Och då puttar han mig och då slår jag ett slag så han sätter sig halvt på knä. Och när han ska resa sig upp så tar jag tag i tröjan på han och fäller han. Och så sätter jag mig på han och tar ett struptag och sen minns jag inte mer.
Om vi backar lite granna så säger du att jag ska visa sedan på de här bilderna. Men du säger att ni stannar ju upp där. Och sedan så beskriver du ju då hur du tar hans telefon. Och så ber du om själva koden. Kan du utveckla det lite grann? Vad är anledningen till det?
För jag ville gå in och radera bilderna. För han sa att han inte hade haft tid.
Och hur reagerar du på det då?
Jag blir självklart sur. Eftersom att säga att man inte har tid att göra något sånt, då antar jag att man inte har tagit väck bilderna liksom. Självklart finns det ju tid, man kan göra det när man ska gå och lägga sig. eller när man inte har någonting annat för sig.
Mm. Okay. Och sen beskriver du då hur du blir sur, säger du, och du kanske blev arg. Det är kanske samma sak.
Ja.
Mm. Och sen så ramlade Albin ner till marken utav det slaget. Du beskrev någonting om att han satte sig. Kan du beskriva det?
Alltså halvt på knä.
Ja. Mm. Och sen beskrev du att du tar något grepp på honom. Är han kvar nere på knä då, eller har han ändrat?
Nej, han är på väg upp.
På väg upp?
Ja.
Och då tar du något
grepp? Jag tar tag alltså, i tröjan vid bröstkorgen eller vid kragen så att säga. Och så sätter jag ett ben bakom och så fäller jag ner han.
Mm. Säger du någonting? Säger Albin någonting i det här skedet?
Nej, det är bara tyst.
Ja, ja. Då när du fäller ner honom då till marken, hur hamnar han då?
På rygg.
På rygg?
Ja.
Ja. Och vad är det du gör då? Kan du beskriva det?
Jag sätter mig på knä och ovanför han. Och så tar jag ett strypgrepp.
Och när du säger att du sätter dig på knä ovanför honom, kan du beskriva om du...
Alltså jag sätter mig alltså på magen, typ.
Och så tar du då ett strupgrepp, säger du. Ja. Hur tar du det?
Med båda händerna mot halsen.
Och sen beskrev du något skede att du liksom... Att jag vet inte om du tyckte du så att det svartnade.
Ja, det svartnade.
När gör det det? Det är naturligtvis jättesvårt att beskriva. Men kan du beskriva i vilket skede det svartnar? Tycker
när,
du?
När jag tar strypgreppet.
Okej, det är det skedet då.
Ja.
Mm. Och att det svartnade då, förstår du då vad det är som gör att det svartnar då?
Nej, det är ju alltså, det är för att alla känslor tar över och så svartnar det liksom. Jag kan inte kontrollera mig.
Mm.
Jag försökte kontrollera mig så mycket som möjligt, men det gick verkligen inte att kontrollera.
Nej. Och när så här, kommer du liksom tillbaka och får någon form av kontroll över dina känslor då?
När han låg helt stilla och rörde sig inte.
Mm. Du upptäcker det då?
Ja.
Då har du någon tidsmässig uppfattning om hur länge du kan ha hållit det här greppet?
Nej, det är svårt att säga, för jag minns ingenting.
Nej. Utan du får tillbaka medvetandet, om man ska säga så.
Ja.
Och då rörde han sig inte, beskrev du.
Nej.
Kan du sen fortsätta att berätta? Vad gör du då? Du konstaterar detta. Vad gör du då?
Jag försöker göra så här hjärtmassage, eller vad det heter.
Mm. Vad gör du då om du beskriver det rent faktiskt?
Sätter ihop händerna så trycker man på bröstkorgen ovanför hjärtat.
Mm.
Men får ingen respons.
Har du, så att säga, vet du hur man gör sån...
Jag har varit med på i skolan.
Mm. Mm. Och hur många gånger gör du det? Har du någon uppfattning om det?
Jag trycker 8 gånger, ungefär tror jag.
Ja. Får du någon respons?
Nej.
Ingen alls?
Nej.
Gör du ytterligare sådana tryck på bröstet?
Nej. Sen bär jag han ner till ungefär slutning. Så att säga. Det lutar lite och där lägger han på sidan. I så här sidostupa sidoläge eller vad det heter. Mm. Man har ju fått lära sig att de får lättare luft om man lägger och så.
Okej. Okay. Går det?
Va?
Går det fortsätta?
Ja.
Okej. Okay. Då säger till annars.
Ja.
Ja. Och sedan då, vad gör du sedan då? Då har du lagt honom där på sidan.
Så går jag ner till bäcken och så tar jag vatten i händerna och häller i ansiktet på honom.
Mm. Gör du det en gång eller flera gånger?
2-3 gånger.
2-3 gånger. Och, ja, vad vill du åstadkomma med detta då, om man säger så?
För att se om man får respons på det sättet.
Mm. Får du någon respons då?
Nej.
Ingen alls?
Nej.
Ska vi fortsätta?
Ja.
Och sedan då? Då har du gjort det några gånger.
Så tar jag tag i han, lyfter upp han under armarna. Och så släpar jag med hans knän ner mot backen så att säga.
Tar du honom om du...
Inte knäna, jag menar hälarna. Jag tar han under armarna och så backar jag ner mot vattnet. Och så lägger han på sidan i vattnet. Och så skifflar jag med vatten i ansiktet.
Mm.
I del 2 hör vi mer från Rasmus om vad som hände med Albin och hur det kommer sig att det tar 3 år innan polisen kan binda Rasmus till brottet. Jag heter Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni har lyssnat.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.